den 12 december 1994 den norra delen utav forna Jugoslavien.
Till Krajina i Kroatien där serber och kroater strider om kontrollen över området. En rad flyktingläger har uppstått där och ofta rör det sig om mycket provisoriska läger där invånarna måste bo i snabbt hopspikade skjul. Samtidigt som ett i jämförelse riktigt fint läger står helt tomt.
Regnet strilar ner över Toranj på gränsen mellan Kroatien och det serbkontrollerade Krajina. Här rasade tidigare kriget för fullt mellan kroater och serber. Byn är helt sönderskjuten. Vägen in i byn kantas av små träskjul. Sådana som vi vant oss vid att se i Brasiliens kåkstäder eller Filippinerna. Men inte här, där vintern är lika hård som i Sverige. Utanför ett av skjulen står två kvinnor i leran.
Vi vet inte om vi ser nadam och nej blir oss pomogli.
Hoping for help.
Vi vet inte hur vi ska klara av vintern. Vi har ingen värme inne, bara öppna eldar utanför som vi kan värma oss vid. Vi hoppas på hjälp, säger kvinnan. Vi har 8 stycken barn boende här, säger hon, och så drar hon skynket åt sidan så jag får komma in. Skjulet är 7-8 kvadratmeter stort. På madrasser sitter barnen och några kvinnor. Totalt bor här 14 personer. Samtidigt står ett flyktingläger färdigbyggt med 61 stycken små hus där alla sanitära bekvämligheter finns. Varje hus är tänkt att rymma en familj på 5-6 personer. Men dit kommer inga flyktingar. Flyktinglägret är tyvärr byggt på fel ställe. För nära separationszonen. Så nära att flyktingarna inte vågar bo där. Det flyktinglägret är en donation av den svenska regeringen. Kristina Gustafsson, Zagreb.
Den svenska ekonomin, 14 december 1994.
Trots tillbakagången i den svenska ekonomin så kommer Sverige, kanske lite förvånande, att vara ett av de rikaste EU-länderna. Det visar en sammanställning som EUs statistikkontor har gjort. På en topplista över EU-ländernas BNP, alltså varje lands samlade produktion, så hamnar blivande medlemmen Sverige på 6:e plats. Luxemburg är rikast i EU medan Grekland och Portugal är de fattigaste länderna.
Den 14 december 1994, historisk debatt i svenska riksdagen. Det gällde EU.
Idag var det dags för riksdagens stora EU-debatt. Bluff och bedrägeri var några av de många ord som användes i den här debatten. Beslutet om att acceptera avtalet med EU kommer först imorgon bitti eftersom debatten har dragit ut på tiden. Och det var många talare som betonade dagens stora betydelse. En av dem var EU-minister Mats Hellström.
Sverige kommer från och med nu att utöva inflytande på en för oss delvis ny plattform. Vi har sedan medeltiden grundligt påverkats av det övriga Europas politiska beslut. Nu får vi för första gången en möjlighet att på fredlig väg delta i dessa beslut också.
EU-minister Mats Hellström idag. Men det fanns i EU-debatten en helt annan verklighetsbild. Miljöpartisten Per Gahrtons.
Ja, fru talman, den 14 december 1994 kommer utan tvivel att få en framskjuten plats i våra historieböcker. Som dagen då Sveriges riksdag beslöt att förvandla Sverige från självständigt land till ett sorts län i en framväxande stormaktsstat.
Ja, i stor utsträckning blev den här debatten en sorts eftersnack till folkomröstningen. Men den handlade också om vad Sverige ska göra i EU. Det är nu den viktiga debatten börjar, sa socialdemokraten Vidar Andersson. EU-motståndarna frågade vad som hänt med ja-sidans löften. Per Gahrton anklagade ja-sidan för bedrägeri, medan Mats Hellström tyckte att Gahrton trixade med sanningen. En debatt i debatten handlade om VEU, det europeiska försvarssamarbetet. Per Gahrton och vänsterpartisten Eva Zetterberg hävdade att ett svenskt observatörskap i VEU skulle bli en inkörsport till ett medlemskap, medan Mats Hellström vidhöll att Sverige ska vara alliansfritt även i fortsättningen. En intressant sak är om det blir någon folkomröstning efter EUs regeringskonferens 1996. En folkomröstning som i så fall skulle kunna handla om försvarssamarbete och gemensam valuta. Per Gahrton och andra EU-motståndare vill ha en sån folkomröstning. Även Centern har talat om en folkomröstning om valutasamarbetet, medan regeringssidan är tveksam. Ingen vet ju ännu vad regeringskonferensen får för resultat eller när den blir klar. Det kanske inte blir så dramatiskt om man får tro Mats Hellström idag. Alla talare värnade om öppenhet. Det är nu vi har chansen, sa folkpartisten Hadar Cars. Och Mats Hellström lovade att berätta även hur andra länders ministrar röstar i olika frågor. Andra debatter handlade om EU och Sveriges finanser, jordbruks- och regionalpolitik och EU-nämndens makt. Det var många talare som betonade dagens historiska betydelse, att den 14 december 1994 kommer att skrivas in i historieböckerna. Men det var svårt att hitta spår av några historiens vingslag i riksdagens kammare. Det var något fler riksdagsledamöter närvarande än vanligt, men ändå ganska tomt i bänkarna. Samma sak på åhörarläktaren, den var halvbesatt. Inga partiledare deltog. Dagens riksdagsdebatt lät som en helt vanlig riksdagsdebatt. Den svenska riksdagen verkar vara på väg in i EUs vardag.
Thomas Hempel.
Och kommentarer om den svenska EFTA-anslutningen.
Och samtidigt som riksdagen debatterade EU så avslutades det sista EFTA-mötet i Genève med Sverige, Finland och Österrike som deltagare. Och frågan är nu hur den krympande frihandelsorganisationen ska fungera i framtiden. För Norge är den viktigaste punkten att bevara EES-avtalet.
Tre hittills dominerande EFTA-länder, Sverige, Finland och Österrike, sa idag farväl till de forna kollegorna Schweiz, Norge, Island och Liechtenstein. Dessa blir kvar i EFTA, en frihandelsorganisation som nu villrådigt ser sig omkring för att finna mål och mening. För omställningar blir det. Island och framförallt Norge inriktar sig huvudsakligen på att rädda vad som räddas kan av EES-avtalet. Liechtenstein tvekar men är på väg in i EES. Schweiz har ju redan sagt nej till EES-samarbete, men många tror att schweizarna snart kanske måste tänka om. När det gäller EFTAs administration vill Norge flytta den till Bryssel. Detta motsätter sig Schweiz som vill behålla högkvarteret i Genève. Nya medlemmar i den tynande organisationen tycks det inte bli. Trots att Slovenien aviserat intresse om att komma med i EFTA-sällskapet tyder det mesta på att speciellt Norge inte vill att forna öststatsländer ska få tillträde i klubben. Klart är att Norge och Schweiz får ta på sig huvuddelen av de ekonomiska bördorna för att hålla EFTA igång. Och Norge och Island kommer också att ensamma få ta hand om institutionerna som ska övervaka och reglera EES-avtalet med EU. När nu Sverige, Finland och Österrike går över till EU-sidan har islänningar och norrmän enats om att banta ned både EES-domstolen och övervakningsorganet ESA. Domstolen ska också flyttas från Genève till Luxemburg där EG-domstolen ju redan är belägen. Bemanningen i de båda EES-institutionerna ska också minskas. Man räknar med att antalet anställda kommer att mer än halveras. Men dessa ändringar i EES-organisationen måste också godkännas av den andra parten i EES, det vill säga EU. Och även om norska regeringen säger sig ha fått positiva signaler från EU så avgörs frågan på det stora EES-mötet i Bryssel den 20 december. För Norges regering, vars önskan är att upprätta ett så tätt samarbete med EU som möjligt, gäller det också att lotsa EES-förändringarna genom det egna stortinget. Där finns det ju två partier som inte bara är EU-motståndare utan också motsätter sig EES. Men enligt Norges handelsminister Grete Knudsen ska det inte vara något stort problem att få igenom det nya EES-avtalet. Enligt regeringens sätt att se det kräver denna justering bara en 2/3 majoritet för att bli godkänt, och det kalkylerar man med att kunna skrapa ihop. Johan Fredriksson, Oslo.
Tysklands förbundskansler Helmut Kohl sa i ett tal i EU-parlamentet idag att han hoppas att Norge gör ett tredje försök att bli medlem i EU.
14 december 1994, Slovakien.
I Slovakien tillträdde idag en ny regering i Bratislava efter 10 veckors politiskt vakuum. Och Slovakiens premiärminister heter ännu en gång Vladimir Mečiar.
Den robuste och ohyvlade Vladimir Mečiar har som få lyckats göra politisk comeback. Nu är han alltså tillbaka igen som Slovakiens premiärminister och hans nya regering är sannoliken en udda skapelse. Förutom det egna nationella partiet, Rörelsen för ett demokratiskt Slovakien, tvingades Mečiar den här gången att samarbeta med 2 extremistpartier, det ena på höger och det andra på vänsterkanten. Tillsammans har nu de 3 regeringspartierna 83 av de 150 platserna i det slovakiska parlamentet. Efter många och långa överläggningar kunde först idag den nya regeringen börja arbeta trots att valet ägde rum redan i slutet av oktober. Det första beslutet blev att skjuta nästa etapp av den stora privatiseringen på framtiden. Redan tidigare hade de 3 partierna samarbetat i parlamentet och lyckats riva upp den förra regeringens privatiseringsbeslut. De 3 partierna har också lagt beslag på samtliga ordförandeposter i utskotten samt skaffat sig den totala kontrollen över den statliga radion och televisionen. Den sistnämnda prestationen som skedde vid en sen kvällssession döptes av slovakiska media till de långa knivarnas natt. Även om den slovakiska politiken är skakig så är faktiskt ekonomin desto fastare och alla ekonomiska kurvor pekar för närvarande åt rätt håll. Kjell Albin Abrahamsson, Warszawa.
Den 14 december 1994, Italien.
I sitt eget ägandes tv-bolag talade idag Italiens president Silvio Berlusconi till folket. Han förklarade att alla anklagelser mot honom om korruption och oegentligheter helt saknar grund. Det här sedan han igår förhörts i 7 timmar om sina affärer. Och det anses nu allmänt i Italien att Berlusconi kommer få det mycket svårt att överleva som politiker.
–15 december 1994, Bosnien.
Serberna i Bosnien har bett USA medla i kriget. Bosnien-serbernas ledare Radovan Karadzic vill ha USAs före president Jimmy Carter som medlare. Och han gör flera eftergifter.
Serberna ska ensidigt införa ett omedelbart eldupphör i och runt Sarajevo. De ska tillåta FN-konvojer att förflytta sig fritt. Serberna ska också frige de FN-soldater som hålls fångna och respektera mänskliga rättigheter i framtiden. Det här var alltså vad ex-president Carter fick höra på telefon av den serbiske ledaren Karadzic. Carter sa till tv-bolaget CNN i natt att han kräver att serberna uppfyller sina löften inom en dag eller 2. Gör de det är han beredd att åka till Sarajevo för att försöka medla. Men han gör det som enskild amerikansk medborgare, inte som utsänd av den amerikanska regeringen. Och han ersätter inga andra medlare eller kontaktgrupper. Vita huset säger i ett skriftligt uttalande att om den serbiska 6-punktsplanen är allvarligt menad så kan den minska spänningen i Bosnien. Staffan Ekendahl i Washington.
Den 15 december 1994. Nu har riksdagen fattat sitt beslut i EG-frågan.
Nu har riksdagen formellt fattat sitt beslut om ett svenskt EU-medlemskap.
Är omröstningen avslutad? Svaret är ja. Omröstningen är utfallet med 278 ja, 36 nej. Ingen av kammarens ledamöter har avstått från att rösta. Kammaren har sålunda beslutat bifalla utskottets hemställan.
I och med att vice talman Anders Björks klubba föll är det bara interna motsättningar inom EU som kan hindra att Sverige är medlem i unionen från den 1 januari. Och de hindren anses allmänt vara undanröjda efter toppmötet i Essen nyligen. Formellt var det fyra stora beslut som togs i riksdagen idag. Och beslutsprocessen pågår fortfarande medan den här sändningen görs. Dels en lag om att Sverige ska anslutas till EU. Dels har riksdagen godkänt en digra trycksak som kallas medlemskapsavtalet. Alltså det kontrakt mellan Sverige och EU som slutförhandlades i Bryssel i våras. Och som innebär att Sverige accepterar EUs regler i några fall med speciella övergångstider. I avtalet finns bland annat medlemsavgiften och de olika penningstöd som Sverige har rätt till. Riksdagen har också bildat en EU-nämnd, ett speciellt utskott för att riksdagsmännen ska hålla kontakt med regeringen i EU-frågor. Miljöpartiet har velat att EU-nämnden ska vara beslutande och således kunna lägga in veto mot regeringens EU-politik. Riksdagsmajoriteten tycker att det räcker att nämnden är rådgivare till regeringen och så blir det alltså nu. Ordförande i EU-nämnden blir socialdemokraten Berit Löfstedt. Det fjärde beslutet som togs idag gäller hur medlemsavgiften ska betalas. Beslutet blev att de principer som regeringen kommit överens med Vänsterpartiet om ska genomföras. Alltså bland annat höjda arbetsgivaravgifter, höjd fastighetsskatt och miljöskatter. Det historiska beslutet fattas nu alltså att Sverige blir medlem i EU från och med januari.
Den 15 december 1994. En Nordirland-rapport.
Det har nu gått 106 dagar sedan IRAs vapenvila på Nordirland trädde i kraft. Och för första gången på 25 år förbereds en jul i fredens tecken. Julhandeln blomstrar som aldrig förr och befolkningen i Nordirland börjar våga hoppas på en varaktig fred.
Du är shopping, actually. Is it better to shop here than?
Not really. It's cheaper down in Dublin, so it is. But we're just it's just a variety, a change.
Is it curiosity or
curiosity? Yes, more than anything else. Yes.
Två bussen från Dublin har just anlänt till Belfasts nybyggda flotta busstation. De flesta reser hit för att julhandla. Priserna är inte lägre, men här finns alla engelska affärskedjor representerade. Och för många är det en sensationell upplevelse att kunna ströva på Belfasts gator i den glada, euforiska stämning som nu råder. En dam som just anlänt från Dublin säger att hon känner sig tryggare i Belfast numera än hon gör i Dublin, där väskryckarna blivit en plåga.
Tack. I feel more comfortable up here than I do in Dublin. Because you're more fierce there if your handbag and, you know, things like that, that you don't have here. So it's nice that way.
It's a lovely city.
Beautiful, oh yes. Uh-huh.
Irländska juldekorationer är nästan extatiskt överdådiga med olikfärgade blinkande julgranslampor och frodiga girlanger som slingrar sig överallt. Förr om åren var det glada julpyntet en trotsig, nästan smärtsam påminnelse om fredliga traditioner i det sedan länge våldshärjade och sargade Nordirland. I år är det annorlunda. Folk strålar i kapp med juldekorationerna. Årets julhandel är som en karneval, ett sjudande folkhav som släpper loss sin lättnad över att våldet äntligen tagit slut. Julen är äntligen här. Låt oss se framåt och glömma det förgångna, lyder texten till den senaste slagdängan som kan höras i hela Belfast. Efter att IRAs vapenvila i Nordirland nu varat i 106 dagar säger allt fler människor att de nu börjar tro att en varaktig fred faktiskt är tänkbar. Vi vaknar på morgnarna och tror att vi drömt en vacker, dåraktig dröm, berättar Hugh Smith, borgmästare i Belfast.
Really hasn't sunk into some people. We wake up in the mornings and we feel like we're dreaming, that we just can't believe that the peace.
Men människorna i Nordirland kan kanske trots allt våga hoppas att drömmen om fred kan bli verklighet. Ett påtagligt tecken på att människorna börjat närma sig varandra är att fredslinjen, den så kallade skyddsvallen mellan de katolska och protestantiska delarna i Belfast, nu har öppnats. Kerstin Brostrand, Belfast.
Den 15 december 1994 meddelade statsminister Carlsson regeringens beslut att passagerarfärjan Estonia inte skulle bärgas från 70 meters djup i Östersjön efter förlisningen den 28 september 1994.
Klockan är 3, här är Ekot. För en liten stund sedan lämnade statsminister Ingvar Carlsson regeringens beslut om Estonia.
Den svenska regeringens beslut är att passagerarfärjan MS Estonia med de omkomna ska förbli i havet. Bakom detta beslut finns en bred uppslutning från riksdagens partier. Den estniska regeringen fattar idag motsvarande beslut. Platsen där MS Estonia förliste ska betraktas som en gravplats. För att säkerställa att gravfriden respekteras ska fartyget täckas över och särskilda åtgärder vidtas för att ge gravplatsen ett rättsligt skydd. Det beslut regeringen nu fattat kommer att diskuteras lång tid framöver. Mitt tidigare uttalande för en bärgning kan ha skapat förväntningar som idag inte infrias. Och jag beklagar djupt, mycket djupt, den besvikelse jag däremot kan ha orsakat en del av de anhöriga.
Statsminister Carlsson om regeringens beslut att Estonia alltså inte ska bärgas.
Och 16 december 1994.
En av de få nya uppgifter om Estonia-olyckan som den internationella haverikommissionen presenterade i Stockholm igår är att färjans reglage står på full back. Haverikommissionen ville inte dra några slutsatser av det här, men Jan Tore Törnros, som är befälhavare på Vikinglinjens färja Mariella och som ju deltog i räddningsarbetet på olycksnatten, säger att full back är det enda alternativet när vatten strömmar in på bildäck.
Som jag ser det då, så har man ju förmodligen, för att få effekt på bogpropellrarna och svänga runt henne med bogpropellrarna, så har man backat upp henne, att hon ska stoppa upp helt och hållet, och så vrid runt henne med bogpropellrarna. Och på det viset så att säga få bort bogen då från vinden så att säga, och få upp akten mot vinden. Och på det viset klar henne. Det är så jag tolkar det där. För att bogpropellrarna ska verka så måste fartyget stå stilla. Och man har försökt backa upp då, stoppa upp farten och så förmodligen vrid runt henne med bogpropellrarna.
Om du skulle hamna i samma situation, skulle du gjort likadant?
Ja, det tror jag, för att andra alternativ är ju till sätt framfart på och styr runt henne med vanliga rodrena. Men då betyder ju det att man ju får in ännu mer vatten i bogen, att man måste ha framfart för att svänga runt henne med rodrena. Det främsta är ju naturligtvis det hejda vatteninflöde. Det är ju det primära då. Att så att säga, har man ju då hål i fören, så måste man ju få det att man får akten mot vinden och att man inte får in mera vatten. Och så försöka länsa då så fort som möjligt att man klarar stabiliteten. För det vet vi ju att fria vätskeytor, så det är ju känt sen gammalt det, att det är det värsta som finns på ett fartyg.
Jan Tore Törnros, som är befälhavare på Vikinglinjens färja Mariella, och det var Thomas Skoglund som talade med honom. Haverikommissionen riktar ingen kritik mot befälet och besättningen på Estonia. Kari Lehtola, som är finländsk ledamot av haverikommissionen, säger att man har fått klart för sig att förlisningen gick extremt fort.
Det här händelseförloppet, den var snabbare än vi har hittills, när människorna hittills har tänkt. Alltså det här allvarliga situationen, den räckte cirka en timme, jag tror.
En timme från man fick första indikationen att just, någonting hade hänt till.
Och sen när det här sjönk.
Ja, minut för minut kartlägger haverikommissionen händelseförloppet. Och ju mer man har studerat bogvisir, klaffar, låsanordningar och ramp och de skador som dessa har utsatts för, desto mer har tidsförloppet krympt. De första minuterna, kanske den första kvarten, från klockan 1 estnisk tid, så räknar man med att den fortsatta tekniska undersökningen ska ge en god vägledning om när och hur saker och ting hände, säger Kari Lehtola som är finsk delegat i den internationella haverikommissionen. Sen, redan kvart över ett, fortfarande estnisk tid, såg tredje maskinisten på sin tv-monitor att vatten strömmade in på bildäck och rapporterade upp till bryggan. Men eftersom ingen av de ansvariga på bryggan har överlevt vet man inte exakt vilka order som sen gick ut och vilka åtgärder som vidtogs från bryggan under följande 9 minuter fram till det dramatiska Mayday-anropet. Haverikommissionen funderar därför nu att på nytt höra överlevande besättningsmän, det är för att få fram detaljer som kan tänkas kasta ljus över vilka manövrar som företogs från bryggan dessa viktiga minuter. Och efter de senaste dykningarna vet man nu exakt när vattnet strömmade in på kommandobryggan och ingen längre kunde vara kvar där. 01:35, bara 11 minuter efter Mayday-anropet, har nämligen skeppsklockan på bryggan stannat. 13 minuter senare försvann Estonias radareko.
Anders Thunberg var reporter. Meyervarvet i staden Papenburg i nordvästra Tyskland byggde 1980 det fartyg som sen blev Estonia. Inom varvsledningen värjer man sig mot alla misstankar om att fartyget skulle ha varit felkonstruerat. Och varvet har nu sina egna teorier om vad som kan ha legat bakom katastrofen.
Ingen av Meyervarvets ansvariga ville på torsdagen svara på några frågor om Estonia och de eventuella konstruktionsproblem som kan ha förekommit när hon byggdes. Fartyget är byggt i Papenburg på beställning av det åländska Sally-rederiet som tidigare ingick i Vikinglinjen, de rödvita färjorna som går mellan Sverige och Finland. Men under kvällen så kom Meyervarvet till slut med ett skriftligt pressmeddelande där man dels på nytt för fram det som man tidigare har sagt, nämligen att Estonia inklusive bogvisir var byggd och godkänd enligt alla gällande föreskrifter. Dels lyfter man fram 2 av varvets egna teorier om vad som kan ha orsakat eller bidragit till katastrofen. Estonia har definitivt hållit alldeles för hög fart, säger varvet. Samtliga andra fartyg som hade drabbats av en sådan storm hade mycket kraftigt reducerat sin hastighet, påstår Meyervarvet, och lägger därmed en del av skulden på Estonias estniska befäl. Varvet tar i sitt pressmeddelande också kort upp en annan fråga som man anser vara outredd. Estonias bogvisir har på framsidan en allvarlig skada som inte kan ha uppkommit i samband med katastrofen. Utan att säga det rakt ut så antyder Meyervarvet i Papenburg alltså att visiret skulle ha varit skadat redan när fartyget lämnade hamnen i Tallinn. Jan Musander, Berlin.
Kina, 16 december 1994.
I Kina har 9 politiska aktivister dömts till några av de hårdaste straffen som hittills har utdelats, med upp till 20 års fängelse för vad som beskrivs som kontrarevolutionär verksamhet.
De flesta av dessa offer för den kinesiska rättvisan greps mellan maj och juni 1992 i samordnade polisräder på flera håll i Kina. De har anklagats för att ha bildat eller anslutit sig till hemliga underjordiska dissidentgrupper och för att ha skrivit och tryckt politiska pamfletter. Enligt den USA-baserade människorättsorganisationen Human Rights Watch Asia bildades grupper i Peking, Sichuan, Hunan och andra provinser, och det de gjorde var helt enkelt att be om mer demokrati och att propagera för fredlig, icke-våldsam opposition till det kommunistiska enpartisystemet. Det hårdaste straffet drabbade en 38-årig lärare, Hu Shigen, som nu dömts till 20 års fängelse för att ha spridit kontrarevolutionär propaganda. Under rättegångstiden har de åtalades familjer klagat över att de inte lyckats finna några advokater vilja att försvara dem. Dessutom har familjerna tvingats betala fängelsekostnaderna. Processen inleddes första gången i juni 1993 men avbröts plötsligt i november det året för att underlätta mötet i Seattle mellan USAs president Clinton och den kinesiske presidenten Jiang Zemin. Människorättsorganisationer uttrycker idag upprördhet över straffen och kritiserar samtidigt USAs Kina-politik där sambandet mellan Kinas hantering av mänskliga rättigheter och handelsprivilegier numera avskaffats. Bengt Herner, Hongkong.
Den 17 december 1994. Rapport om två kidnappade svenskar i Colombia, Sydamerika.
Den gerillagrupp som har kidnappat två svenska ingenjörer från Skanska i Colombia har ännu inte hört av sig. Och på utrikesdepartementet i Stockholm säger man att det pågår ansträngningar att få svenskarna fria. Samtidigt står det klart att det vattenkraftsprojekt som Skanska arbetar med i norra Colombia är synnerligen kontroversiellt och omdiskuterat sedan länge.
Det här dammbygget var aktuellt för 10-15 år sedan. Då fanns en ansökan från Skanska om hjälp med finansieringen hos biståndsorganet BITS. Enligt Leif Hindersson på BITS vände då Världsbanken tummen ner för projektet, både av miljöskäl och för att man inte ansåg att elkraften behövdes. Det blev också nej från BITS. Men nu är Sverige ändå med och finansierar projektet genom den nordiska investeringsbanken. Svenska Naturskyddsföreningen stöder miljögrupper i Colombia som arbetar för indianbefolkningens överlevnad, och detta dammbygge är ett mycket kontroversiellt projekt, säger Gudrun Hubendick.
Det handlar om två dammar, RA 1 och RA 2. Och den första dammen är beroende av den andra dammen, RA 2. Och det kommer att innebära enorma konsekvenser både för människor och miljö. De här dammarna ligger i en av de finaste, mest rika områdena i Colombia när det gäller biologisk mångfald.
Om den andra dammen i Urra också byggs skapas ett vattenmagasin stort som Hjälmaren. Med det här projektet läggs flera indianbyar under vatten, indianernas fiske ödeläggs och de långsiktiga konsekvenserna för människor och miljö är svåröverskådliga. Protester har också förekommit helt nyligen.
I början av november så var det en mycket stor manifestation som hela indianbefolkningen deltog i. Det är så att i dagarna så är det planerat att flodens lopp ska förändras. Och därför hade de den här manifestationen i november där man tog farväl utav den floden som har varit deras livnerv sedan historiens begynnelse. Och tog adjö av sin gud, för att den här floden har en mycket stor religiös betydelse. Det var deras skapare som skapade också floden genom att dra bort ett träd. Så kom vattnet forsandes.
Det är oklart om gerillans kidnappning av svenskarna har något direkt samband med dammbygget. Och frågan är om det finns något samröre överhuvudtaget mellan miljöorganisationer och gerillan.
Nej, det är absolut inte. I varje fall inte den som vi har att göra med. Däremot kan det hända att vissa miljöorganisationer tvingas att ha kontakt med gerillan. Men det är ingenting som någon stödjer, så att säga.
Gudrun Hubendick, Naturskyddsföreningen, och det var Ingrid Gustafsson som intervjuade.
December 1994. Nu har det skjutits igen mot Vita huset.
För andra gången på två månader har Vita huset i Washington beskjutits. Det är den byggnaden som bekant som inrymmer presidentfamiljens bostad.
Medan president Clinton och hans familj sov i Vita huset klockan 2 i natt ljöd det åter skott utanför presidentbostaden. 4 eller 5 skott avlossades, minst ett träffade Vita huset men ingen skadades. Vem eller vilka som sköt är inte känt, inte heller om skotten verkligen var avsedda att träffa Vita huset. Polisen har hittat en av kulorna som avlossades och dragit slutsatsen att den kom från ett handeldvapen. Clinton väcktes av Secret Service som skyddar presidenten, men han kommer inte att ändra på sina åtaganden idag, utan han åkte på morgonen för att läsa in ett radiotal, vilket han gör varje vecka. Även om denna händelse inte ledde till att någon skadades, så är det ytterligare en påminnelse om att säkerhetsarrangemangen för presidenten behöver göras om. I september kraschade ett flygplan mot Vita huset. Piloten dödades. Den händelsen visade att Vita huset var sårbart, och i oktober sköt en man 29 skott mot Vita huset med ett automatvapen. Francisco Duran har åtalats för att försöka mörda presidenten, och hela i Vita husets historia var det faktiskt första gången någon sköt mot det som ska vara USA:s bäst bevakade plats. I januari kommer slutsatsen av den säkerhetsutredning som pågår sedan i höstas. Det kan innebära att Pennsylvania Avenue, en hårt trafikerad gata utanför Vita huset, stängs av, vilket presidentens livvakter vill. Men då ska det påpekas att skotten i natt kom från andra sidan av Vita huset. Lasse Åsgård, New York.
Ryssland, Tjetjenien, 18 december 1994.
Lunchekot, ryska flygattacker mot utkanterna av Grozny i Tjetjenien. Strax efter utgången av Moskvas tidsfrist började bombningarna. Vi har med oss vår Moskva-korrespondent Anders Eriksson. Vet man hur läget är nu?
Ja, det enda vi vet än så länge det baserar sig på ett kort meddelande från nyhetsbyrån TASS som berättade att ryska stridsflygplan i morse klockan 8 svensk tid bombade strategiska installationer i utkanten av den tjetjenska huvudstaden Grozny. Det gäller enligt nyhetsbyrån AP 5 broar som förbinder de två olika delarna av Tjetjenien, och uppenbarligen sker det för att förhindra att ytterligare frivilliga strömmar till för att hjälpa tjetjenerna. Och det handlar också om Dudajevs egna militära installationer. Men vi vet ingenting om konsekvenserna av de här bombningarna ännu. Ingenting om hur många som har dödats eventuellt eller skadats. Det är mycket svårt att få information ifrån Grozny för tillfället eftersom telefonerna är avstängda och de flesta journalisterna har lämnat stan.
President Jeltsin, Rysslands president, har ju tidigare i alla fall hotat med att bomba inne i själva huvudstaden. Det tycks man alltså inte ha gjort ännu.
Nej, det verkar inte ha skett ännu. Och att det då är flyget som sätts in nu, det är helt i linje med vad man igår sa från den ryska regeringens sida. Vicepremiärminister med ansvar för nationalitetsfrågor Nikolaj Jegorov sa då att om inte tjetjenerna efterkommer Moskvas ultimatum och överlämnar vapnen senast vid midnatt lokal tid, så skulle strategiska installationer börja bombas, och det är det vi nu ser.
Finns det något hopp om förhandlingar? President Jeltsin har tydligen kallat den tjetjenske ledaren till samtal.
Ja, han har kallat Dudajev till ett möte i Mastok i grannrepubliken, där det ryska militära högkvarteret med ansvar för den här operationen finns. Men det är egentligen inte några förhandlingar som Jeltsin har kallat till, utan vad han begär det är egentligen att Dudajev ska underkasta sig Moskvas vilja, att han ska underteckna ett avtal om eldupphör och lova att lämna över vapnen till de ryska styrkorna.
Tack Anders Eriksson, direkt ifrån Moskva. Anders Eriksson återkommer förstås under sändningens gång om vi får veta mer.
December 1994. Förre amerikanska presidenten Jimmy Carter ska fungera som fredsmäklare i Bosnien.
Vi ska fortsätta lunchekot med en rapport ifrån vår Östeuropa-korrespondent Staffan Heimersson. Det gäller alltså den förre amerikanska presidenten Jimmy Carter som nu har inlett sin medlingsresa till Bosnien.
Jimmy Carter, grånad men återhållsamt entusiastisk, är idag på ny medlarresa. Denna gång på Balkan i försök att få stopp på Bosnienkriget. Men mött med ännu större skepsis än vid sina tidigare missioner. När han nu, via Zagreb, ger sig av till Sarajevo och där möter Bosniens lagliga styresmän och också möter den bosniserbiska utbrytarstatens president Karadzic, den enda som verkligen välkomnar Carter till området. Och Carter fortsätter sen till Belgrad. Den före detta amerikanske presidenten kan peka på hur han, med 10 års medlingsarbete, uthålligt, oftast diskret och anonymt, skapade fred mellan Etiopien och Eritrea. Och hur han tidigare i år fick slut på den akuta kärnvapenkrisen i Nordkorea. Carter kritiserades dock för att ha gjort för stora eftergifter till den dåvarande diktatorn Kim Il-sung. Och hur hans initiativ i Haiti i höstas, vilken först också klandrades häftigt för eftergifter mot juntaledarna, blev en klar succé. Med den lagliga presidenten återinstallerad och juntaledarna sända i landsflykt. Men Carters engagemang i Bosnien just nu anses rubba cirklarna. Så förtrytsam är omvärlden över hans försök att FNs högste representant i det forna Jugoslavien, japanen Akashi, senare i eftermiddag inte vill ledsaga Carter på flygningen härifrån Zagreb till Sarajevo. Carter förvirrar bilden, har Akashi sagt till japanska journalister. Han rubbar cirklarna och skepsis finns alltså uttalat från FNs sida. Likaså från den så kallade kontaktgruppen med USA, Ryssland, Storbritannien, Frankrike och Tyskland. Den som lagt fram sin fredsplan. Skepsis är stor från amerikanska utrikesdepartementets sida och ryssarna är direkt fientliga. De ser risken för att amerikanerna genom Carter rycker till sig initiativet på Balkan. Och Bosniens i huvudsak muslimska regering, den som accepterat kontaktgruppens framlagda fredsplan enligt vilken den till serberna ska ge från sig 49% av Bosniens territorium, den regeringen i Sarajevo ser framför sig hur Carter och Karadzic kan koka ihop en ny plan och serberna får behålla mera än de 70% av marken som de nu genom sitt krig kontrollerar. Själv beskrev den tidigare amerikanske presidenten sin fredsresa så här.
My hope is that I can contribute in a small way to the enhancement of peace, the protection of human rights, the alleviation of tension in Bosnia-Herzegovina on my brief visit.
Min förhoppning, sa Carterna mot oss reportrar, är att jag med mitt korta besök på något litet sätt kan bidra till att fred skapas, till att skydda mänskliga rättigheter, till att spänningen ska släppa. Men så änglagod är i många ögon inte Carters mission till krigszonernas hjärtpunkter, Sarajevo, där han träffar Bosniens president Izetbegovic och han får en guidad tur i den belägrade stan med 380 000 huvudsakligen muslimska invånare som är ansatta av serbiska krypskyttar och imorgon till Pale, den korta biten bortom Sarajevo som är huvudstad för bosnienserbernas utbrytarstat. Intresset kring vad som kallas en privat resa är stort. Ty det är ju den här gången bosnienserbernas president Karadzic som bjudit upp till dans. Samma Karadzic som nekat att komma till förhandlingsbord och diskutera stormakternas framlagda fredsplan. Bosniens premiärminister Silacic dolde, när Carter i eftermiddags inledde sin mission här i Zagreb, inte sina misstankar om att fiendesidan, serberna, Karadzic, kallat in Carter för att avleda uppmärksamheten från det som sker i Bihać. Carter kan, citat, bli utnyttjad. Det är bra om fredsprocessen tar ett steg framåt, men risken är stor att det blir ett steg bakåt istället. Karadzic lovade i sin inbjudan till Carter att vapenvila skulle komma till stånd i Sarajevo. Men där är striderna istället värre än på länge. Och Carters resa är extra kontroversiell därför att den infaller just som bosnienserberna haft nya militära framgångar. De har just erövrat den stora staden Velika Kladusa i Bihać-enklaven. Det som händer i Bihać, sa premiärminister Silacic, är folkmord under beteckningen etnisk rensning. Staffan Heimersson, Zagreb.
December 1994. Bulgarien.
I lunchekot. Parlamentsvalet i Bulgarien igår vanns av det reformerade kommunistpartiet. Men det är inte säkert att det parlamentariska läget i Bulgarien verkligen blir klarare nu.
Gårdagens parlamentsval arrangerades ett år tidigare än planerat, och detta eftersom ett jämviktsläge i parlamentet i Sofia gjort det nästan omöjligt att regera. Nu står det klart att efter Balkanstatens tredje fria parlamentsval sedan 1989 så heter det segrande partiet Bulgariens socialistiska parti, alltså det gamla kommunistpartiet, och ett mönster i hela Östeuropa om ex-kommunisternas återkomst bekräftas därmed ännu en gång. Socialisterna fick 44% av rösterna, medan borgerliga demokratiska krafters union fick 24%. Över 4%-spärren hamnade också Bulgarien-turkarnas parti, Demokratiska partiet och Bulgariska affärsblocket. Inget av de här partierna har förklarat sig villig att bilda koalition med socialisterna. Men socialisterna klarar sig utan koalitionspartner. Enligt preliminära beräkningar så får ex-kommunisterna 124 av parlamentets 240 platser. Detta när 95% av rösterna är räknade. Valet uppges ha förlöpt utan fusk eller större störningar.
Bulgarien är alltså ett av de forna kommunistländer där nu kommunisterna kommer tillbaka fast i ny tappning så att säga. Och Jan-Olof Pettersson, utrikesreporter här på Ekot, det är inte bara i Bulgarien detta händer.
Nej, det är som Kjell Albin sa en tendens i hela östra Europa och mellersta Europa just nu. Det började i Litauen för 2 år sedan och sen har det fortsatt i Polen och i Ungern. Och man kan ju titta på det tyska förbundsdagsvalet i höstas. Där gick ju det tidigare kommunistpartiet som nu heter PDS, det var ett statsbärande parti under DDRs dagar, gick ju fram och visade att det är en stark kraft att räkna med i östra Tyskland.